بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Idag kommer vi med Allah Azza wa Jalls vilja att läsa från Masail Abi Umar al-Sidhan till al-Imam Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Och vi kommer välja ut vissa frågor som då ställs till al-Imam Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Och boken är godkänd och läst av Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Frågor gällande renlighet. Man frågade Sheikhen, vad händer om en person gör wudu och tvättar vissa kroppsdelar 3 gånger och vissa kroppsdelar 2 gånger? Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Nej, det är okej. Sheikhen sa, la ba's, det är okej. Okay. Baserat på hadith Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu, som nämner att profeten s.a.w. tvättade vissa kroppsdelar 2 gånger och vissa 3 gånger. Alltså i samma wudu. Ni vet ju, det finns ju i Bukhari att man kan göra wudu 3 gånger, som är mest komplett enligt många ulema. Och sen 2 gånger, och sen 1 gång. Att tvätta alla kroppsdelar 1 gång. Och det finns också den här hadithen att han tvättade vissa 3 gånger och vissa 2 gånger. För det är bra, för vissa kanske tvättar 2 gånger och sen 3 gånger, så tänker de, audubillah, min wudu är inte korrekt. De får waswas. Så gör de om. Så det är bra att känna till.
3 gånger och 1 gång?
Man kan göra wudu och tvätta allting 1 gång. Ansiktet 1 gång, armarna 1 gång, huvudet 1 gång, fötterna 1 gång. Eller 2 gånger, fast inte huvudet, det är bara 1 gång. Och eller 3 gånger. Eller att man tvättar ansiktet 2 gånger och armarna 3 gånger och fötterna 3 gånger. Eller, det är okej, att man, men man får inte göra mer än, man får aldrig tvätta mer än 3 gånger. Där går gränsen. Men man får tvätta mindre.
Man varierar med en och 3.
Alla, jag tror det. Alla. Taib, en annan fråga. Man frågade Sheikhen om en person som glömde bort att stryka över huvudet och började tvätta fötterna istället. Vad ska han göra? Är hans wudu korrekt? Och då så sa sheikhen, det är wajib, det är obligatoriskt att utföra wudu i ordning, i den ordningen som då har nämnts. Och om han kommer på direkt när han tvättar fötterna, så går han tillbaka och stryker över huvudet och sen tvättar han fötterna. Men om det var länge sedan, alltså han, det är långt, eller det är, om det var typ, han har gjort många saker innan det momentet han glömde, så gör han om sin wudu. En person tvättar fötterna och kommer på att han inte har sköljt munnen och näsan. Då får han göra om sin wudu. Okej? Okay. En annan fråga. Om en kvinna har långt hår, eller man har långt hår, hur långt måste man stryka? Måste man stryka och sen stryka över hela håret? Eller vad är det som är gränsen liksom? Ner till nacken, precis till hårfästet, sa sheikhen. Man stryker ner till hårfästet. En annan fråga. Man frågar sheikhen, det sägs att raka mustaschen är khilaf och sunna. Det går emot sunna. Och det nämns att Imam Malik var väldigt hård i detta. Och ansåg att det inte var tillåtet att raka sin mustasch. Och då så sa sheikhen, man säger inte att det är khilaf och sunna. Det går emot sunna. Men man säger att det är khilaf al-afdal. Det är att gå emot det som är bäst. Eller det som är bäst är att klippa mustaschen. Trimma mustaschen. Det finns då, vissa säger att man trimmar så där. Och andra säger att man klipper det som kommer ner vid läpparna. Liksom. Ja. Och det finns en de flesta hadither säger qass och sharib. Att trimma eller klippa mustaschen. Och hadithen som nämner raka mustaschen, många av ulema säger att den är shadh. Den är inte autentisk. Det som är mer autentiskt är att klippa mustaschen. En annan fråga som berör kvinnor, men den kan vara intressant. Jag spelar in också här. Man frågade sheikhen om vissa fuqaha i Shafi'i madhab säger att om kvinnan får hennes period då hon inte ber, så får hon ändå belöningen av att hon skulle ha bett. Baserat på hadithen där profeten Muhammad a.s. han sa, om en tjänare, alltså en muslim, är sjuk eller reser, så får han samma belöning som han fick när han var frisk och bofast. Ni känner till hadithen. Ja, om du brukar be sunna böner och du blir sjuk och orkar inte be, då kommer Allah ändå ge dig full belöning baserat på att du ville utföra dem eller om du reser. Så gäller samma sak för kvinnan som egentligen ber, men här kan hon inte be. Och då så sa sheikhen att det här stämmer om Allah Azza wa Jal vet hennes starka vilja i att utföra bönen och att hon älskar att göra denna salah, men hon kan inte utföra den på grund av hennes period. Så hon omfattas också av hadithen. Ja. En annan fråga, om ni skulle vara i Mekka, om Allah Azza wa Jal underlättar att vi kommer till Mekka, och ni står och ber framför Kaaba, vad är bäst, att fokusera blicken på Kaaba eller på platsen av sujud? Ja, Ahlul Medina. Ja. Platsen av sujud. För det är grunden. Profeten Hassan brukade fokusera blicken på platsen av sujud. Och sen frågas sheikhen en fråga som är relaterad till att be i grupp. Och det är en person som gör om sin tashahud i bönen. Och vad jag förstår av frågan är att det är första tashahud som han frågas. Att imamen fortsätter. Och han vet inte vad han ska säga, så han gör om sin tashahud. Det är så jag förstår frågan. Och då sa sheikhen, vad som är bättre är att han gör tashahud en gång och sen gör dua. Men om han gör om tashahud så är det okej. Okej? För du sitter ju inte tyst när imamen har gjort tashahud och du har ingenting att säga. Antingen gör du dua eller så säger du om din tashahud. Ja, det är sheikhen säger att det är okej. Okej. Nästa fråga handlar om jalsatul istiraha. När man sitter i bönen, alltså när man har gjort första rakan och tredje rakan och man ska ställa sig upp. Ni vet, ni har gjort första rakan och sujud och ni ska ställa er upp. Då har det nämnts i vissa hadithier att profeten s.a.w. gjorde sujud, alltså andra sujud, och satte sig. Satte sig på foten och sen ställde sig upp. Inte att han ställde sig upp direkt från sujud. Och det här är det som kallas för yani, vilo, vad kan man säga? Vilosittandet eller något sånt. Så jalsatul istiraha. Vissa ulema nämner att det här är för de som är äldre. Och att profeten s.a.w. gjorde det här när han blev äldre. Så man frågar sheikhen, är det här bara för de som är äldre? Och då så svarar sheikhen, nej, det är för alla. Det är okej att alla, det är sunnat att alla gör det. Och det här nämner också Sheikh Albani i hans bok Sifat och Salah.
Om man är trött och behöver vila eller ska man bara sitta
för nej, du sitter för att profeten satt här. Så är det. Men det är inte wajib, det är sunnat. Så om du ställer upp direkt från sujud så är det okej. Som till exempel, du vet att imamen redan har ställt sig upp och han läser fatiha snabbt och du vill hinna läsa fatiha. Så vilket är wajib att ha företräde till något som är sunna. Men i alla fall det är en gärning som är sunna. Man frågade också sheikhen, är det sunna efter att man har gjort taslim, efter man har avslutat bönen, att man säger Allahu Akbar, Allahu Akbar? Och då så sa sheikhen, nej, man säger astaghfirullah, astaghfirullah, som det har nämnts i hadithen. Och då så sa frågeställaren, men det nämndes ju i hadith ibn Abbas att han sa, jag visste att bönen var slut på profetens tid sallam, genom att jag hörde folk säga Allahu Akbar. Eller jag hörde profeten sallam säga Allahu Akbar. Och då så sa sheikhen, Allahu Akbar är en del av den tasbih som man säger efter bönen. Subhanallah, alhamdulillah och Allahu Akbar. Så man måste förstå haditherna tillsammans, sa sheikhen. Så vad som menas med hadith ibn Abbas är att profeten sallam gjorde dhikr efter bönen.
Är den hadithen också bevis på att man läste dhikr högt efter bönen? Samma hadith.
Allah alam. Vad jag har hört är att vissa lärda sa att det här var i början av islam för att lära muslimerna. Så därför gjorde han dhikr högt. Allah alam. En annan intressant fråga. Är det tillåtet för en person att be frivillig bön i bilen i sin hemstad? Du kör omkring i Stockholm, taxichaufför eller någonting. Och du känner för att be witr. Är det då okej att du ber sittandes i bilen? Mm? Karim säger ja.
Det är inte wajib att stå i sina bön.
Stanna bilen. Generellt, vare sig du är chaufför eller sitter. Okay. Sheikhen säger nej. Det är inte, eller vahir ennehu la yanbaghi lahu an yaf'ala dhalika. Det som verkar mest korrekt är att det inte är passande för honom att göra detta. För sunna är att be sittandes på sitt färd, vad kan man säga, färd, sitt fordon när man är på resande fot. Och vi känner inte till att profeten Sassan har gjort detta i, när han var bofast. För det finns ju hadith, jag tror det är hadith Jarir i Sahih Bukhari, att profeten Sassan brukade be sittandes på sin kamel. Åt det hållet som kamelen red. Men när det var obligatorisk bön så gick han ner och bad på marken. Okej? Okay? Så det här gjorde han på resande fot. Men som systrarna sa, men finns det inte hadith att profeten Sassan bad sittandes? Nej, det gör det. Men de här haditherna, den här frågan handlar om att be på ett fordon eller på ett djur. Okej? Okay? Det här gjorde profeten Sassan bara på resande fot. Frivillig bön. Okej? Okay? Det är också en viktig punkt. Att man kan inte be obligatorisk bön i en bil eller en buss och på ett flygplan sittandes. Utan man ska stå och be. Som Ulema nämnde ijma i den här frågan, att profeten Sassan, eller man måste stå och be om man kan. Även den obligatoriska bönen då. Alltså den obligatoriska bönen. Och den som man får sitta och be är den frivilliga bönen. Förutom om man inte kan stå. Om man inte kan stå till exempel i flygplanet eller bussen. Eller du är i bilen. Och den kommer inte stanna. Och Salah håller på att gå ut. Då får du sitta och be. Okej? Men har du möjlighet att stå så måste du stå och be. Den obligatoriska bönen. Okej? Det är grunden. Men kan man inte så får man sitta och be. Nej, du kan inte vrida på stolen så du ber så gott du kan, Jenny. Men man försöker planera sin resa att du ber innan du går på planet. Precis, eller efter att du har landat då. Man får försöka planera så gott man kan. Men alhamdulillah, islam är inte svårt. Kan du inte så kan du inte, då ber du sittandes. Okej.
Takbir al-ihram mot om man känner till riktningen och inte vrida hela kroppen dit.
Det där är sunnebönor som nämndes i vissa hadither, att profeten Sassan satt på sin kamel och vände kamelen mot Mekka och sa Allahu Akbar och sen fortsatte han rida åt det hållet han skulle. Så vissa vill man säga att det här är rekommenderat. En annan fråga, och innan jag tar den här frågan, så för Sheikh Ibn Uthaymeen talar också om den här frågan och han har gjort den till en gåta. Och om någon har hört den här gåtan så svara inte. En person står och ber och personens bön bryts av att en bil kommer. Vad är det här för person? Han står och ber och hans bön bryts av att en bil kommer. Han blir inte påkörd, bilen kör inte framför honom. En bil kommer och det här orsakar att hans bön bryts. Har du hört det?
Ja, jag vet.
Någon som inte har hört det kan gissa. Nej, jag sa bilen körde inte framför honom. Bara bilen kom och stannade på hans sida och hans salat bryts. Det har inte alls att göra med bilen. Alltså det här är en fiqh-fråga. Alltså rent islamiskt så bryts hans salat.
Bara på grund av bilen. Han kanske blir rädd för
honom.
Kanske
är najasa på honom kanske. Är najasa på marken.
Lyssna. Det här är en person som bad ute på ödmarken med tayammum. Han hade gjort tayammum, alltså han hade inte vatten, tillgång till vatten, så han gjorde rena sig med sand så där och började be. Och så kommer hans kompis med vatten i bilen. Då bryts hans ben för han är tvungen att göra wudu med vatten. Okej? Okay? För det är så, har du tayammum och det kommer vatten så måste du göra wudu. Okej? Okay? Nej. Om du däremot har gjort färdigt bönen. Sagt salam alaikum. Och vatten kommer, då behöver du inte ta om den. Men du kan ta om den om du vill, som du har nämnt i vissa hadithen. Okej? Okay? Men du behöver inte ta om den. En annan gåta som Sheikh Ibn Uthaymeen nämner. Han säger, vad är det för dyrkan? Eller vet du, Uthaymeen kanske någon annan. I alla fall en bra fråga. Vad är det för dyrkan som bara en muslim åt gången kan utföra på jorden? Tänk dig, alltså miljontals människor ber samtidigt, fasta samtidigt, betalar zakat samtidigt. Men den här gärningen, en god gärning, är det bara en muslim åt gången som kan utföra på hela jorden. Det är aldrig två som kan göra den samtidigt. Och kan jag inte Saudi ha gärna. Ja. Ja, att vara khalifa över alla muslimer. Mm, ja.
Pussa svarta stenen.
Ja. Att pussa svarta stenen i Kaaba. Det är sunna. Men den är liten. Bara ett huvud kan gå in åt gången. Okej.
Okay.
Ja,
det var stor. Alltså en stor sten.
Nej, den är liten. Den gick sönder också förut. Som man, det var en man, förut en grupp som stal den. Och den gick sönder och de har tagit tillbaka den och liksom satt ihop den. Den är, alltså det, själva hålet är inte så stort. Ja, chefen frågas också en annan fråga. Och det var en gång då profeten sa han var i Tabuk. Och de hade slagit läger. Och han gick ut vid middagstiden och bad Dhuhr och Asr tillsammans med Sahaba. Och så gick han ut sen på kvällen och bad Maghrib och Isha tillsammans med Sahaba. Så man frågar då Sheikhen, är inte det här ett bevis på att personen som har nått sin destination kan slå ihop bönen och förkorta bönen? Och då så sa Sheikhen, ja, det här är deras bevis på att den som har nått sitt resemål kan slå ihop bönen. Men det är bättre att inte slå ihop bönen. Så som profeten sa som gjorde i Hajjat al-Wada, i hans avskedshajj i Mina. Yani, det här vi också nämnt tidigare, att när man reser så ska man förkorta bönen. Dhuhr två raka, Asr två raka, Isha två raka. Okej? Okay? Och när man är under sin färd så är det sunna att slå ihop dem. Dhuhr och Asr. Eller Maghrib på deras tid. Någon av deras tid. Och sen på kvällen då Maghrib och Isha. Slå ihop dem under färden för att underlätta. Men när man har nått sitt mål. Du reser till en annan stad. Och du ska vara där två dagar till exempel. Då brukade profeten Sassalem förkorta bönen. Men han bad dem ändå på sin tid. Han bad Dhuhr två raka på Dhuhrs tid. Och väntade till Asr och bad Asr på sin tid två raka. Och sen Maghrib tre. Och Isha senare två raka på kvällen. Utan att slå ihop dem. Men i den här hadith som finns i Sahih Muslim så slog profeten Muhammad s.a.w. ihop bönerna. Trots att han hade nått sitt mål. Så det här är ett bevis på att det är tillåtet. Men han brukade inte göra så. Men det är tillåtet. Han brukar för det mesta be dem på sin tid. Så alhamdulillah, är man resande så kan man göra båda. Men vill man ha det bästa så ber man salat på sin tid men man förkortar. Men ibland så kanske du är i en stad, du måste ut och göra någonting viktigt. Och du vill slå ihop bönen så att du har hela dagen på dig att göra det du behöver göra. Då är det okej att göra det.
Om man reser från en stad hem och Maghrib har gått förbi. När man kommer hem kan man be Maghrib och Isha tillsammans?
Ja, det kan man göra. Till exempel om du skulle landa nu, Arlanda. Du har inte bett Maghrib och Isha. Så kan du välja att be dem på Arlanda, förkorta dem. Okej, okay? Du förkortar Isha. Maghrib ber du som vanligt och Isha ber du två. Eller så kan du välja att åka hem. Men när du kommer hem, då slår du ihop dem men du ber full. 3-4. Du får aldrig förkorta bönen hemma. Aldrig. I vissa tillfällen får man slå ihop bönen hemma. Sjukdom och liknande. Men man får aldrig förkorta bönen i sin hemstad. Tayyib?
Okej, men Arlanda räknas fortfarande som resa, eller?
Grejen är så här. Profeten Sassalam slog ihop och förkortade bönen i Dhul Hulayfa. Utanför Medina. Vad är det? 10 kilometer eller någonting, eller? Det är bara, precis som man är på väg ut från Medina, från Quba. Man är på väg mot Mekka. Det är typ, jag tror 10 kilometer någonting. Där förkortade han och slog ihop bönen. Inte för att han reste till den platsen, utan han var på väg mot Mekka och hade lämnat Medina bakom sig. Så ulema säger att när du reser och lämnar din stad bakom dig, då kan du gärna bryta fastan, du kan slå ihop bönen och förkorta bönen. Okej? Okay? Så fort du lämnar din stad bakom dig. Och samma sak här, du är på väg hem. Du har fortfarande inte kommit in i Stockholm. Då får du också göra samma sak. Förkorta bönen och slå ihop bönen och bryta fasten. Ja. En annan fråga som har att göra med Salat al-Jama'a. Vi är i grupp. Och det är Om en person är imam, han leder folk i bönen, och han går ner i ruku, Allahu Akbar, han står i ruku. Och folk står i ruku. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Och han hör någon komma för att ansluta sig till raden. Är det då rekommenderat att han väntar? Att han gör lite längre i ruku så att personen hinner med att komma ner i ruku? Är det okej? Okay? Ja. Sheikhen säger att det är okej. Det är okej, men la yashqu ala man khalfahu. Han ska inte överdriva så att det blir svårt för dem bakom honom. Genom att stå och vänta kanske jättelänge, en halv minut eller en minut, på att folk ska hinna med in i salat. Utan, yani, om det bara är lite grann så kan man göra lite extra ruku för att personen då ska hinna med. En annan fråga som har att göra med Juma. Jag vet inte om ni har bett i en moské som gör två adan någon gång i Juma. Det som nämndes i hadithen att profeten Muhammad som gjorde en adan i Juma, eller hur? Men sen senare på Uthmans tid när det fanns ett behov i Medina så gjorde han två adan. Vilket är okej om det finns ett behov. I alla fall vissa moskéer fram tills idag de gör två adan. Okej? Okay? Så frågan är det sunna att be två raka mellan dessa adan? Är det det? För vissa använder ju hadithen att det finns sunna mellan varje adhan. Och sheikhen han säger i alla fall la dalila alay. Det finns inget bevis på att det skulle vara sunna att be mellan dessa två adhan. Jag tror vissa ulema till och med säger att det är bidda. För att den här adhan fanns inte ens på profetens tid så hur i hela världen kan det bli en sunna att be mellan dessa två adhan. Och adhan på Uthmans tid den var inte som den är nu typ 5 minuter innan den andra utan den var mycket före så att folk skulle hinna gå hem och tvätta sig och duscha och förbereda sig för Juma.
Var inte det också att den var inte i moskén utan det var vid
utkanterna, vid marknaden och sånt, precis. Ja, det var det som var behovet att folk skulle då förbereda sig för fredagsbönen. Ja, en annan fråga. Är det korrekt att säga som vissa muslimer, de säger att Al-Aqsa, den heliga moskén i Jerusalem, eller Al-Aqsa moskén i Jerusalem, är den tredje heliga moskén. Thalith al-Haramain. Moskén i Mekka kallas för Al-Haram. Och moskén i Medina kallas för Al-Haram. De är heliga städer, Mekka och Medina. Okej? Okay? Därför kallas, enligt vissa brukar kalla Saudiarabien för Ard al-Haramain och Dar al-Haramain. Och kungen kallar sig för Khadim al-Haramain. Men är det då tillåtet att lägga till Aqsa-moskén och säga att det är den tredje Haramain? Är det här en korrekt benämning? Sheikhen säger nej. Det här är inte korrekt. Det finns inte en tredje Haram i Dunja, det finns bara två, säger han. Haram Mekka och Haram al-Medina. Och Sheikh Fawzan har en fotnot här. Han säger لعل القصد أنه ثالثهما في الفضيلة وشد الرحل. Han kanske, eller folk kanske menar att det är den tredje moskén i dygd, i förträfflighet, och att det är också en moské, den tredje moskén som är rekommenderat att resa till. För profeten sa som han sa, man får endast resa till tre moskéer. Den i Mekka, den i Medina och den i Jerusalem. Men vad gäller att den skulle vara haram så har det inte nämnts något bevis på det. Okej, okay, utan det är Mekka och Medina.
En fråga då. Haram, alltså menas
att det är helig mark. Mekka och Medina är helig mark och det är värre att utföra förbjudna saker där. Och man får inte göra vissa saker, så man får inte jaga i Mekka och man får inte bryta grenar och såna här saker. Medina också är heligt namn. Men det, jag tror det finns lite olika bestämmelser, men Mekka är generellt mer heligt, men Medina är också, profeten som nämnde att Medina är också heligt, och han nämnde gränserna för Medina, och idag när du åker till Medina kan du se de här gränserna, man har satt som stora, vad heter det, betongmonument där det står liksom Medinas gräns, förstår du? Så det är heligt, och det är också där som Dajjal inte kan komma in, han kan inte gå förbi de här gränserna. En annan fråga, är det tillåtet att specificera en plats i sitt hem för salah? Att ha en böneplats i sitt hem Du ber alltid det här hörnet. Det här är din, det här är typ din musalla hemma. Är det här okej? Naam, sheikhen sa att det här är okej. Baserat på hadith Utban ibn Malik radiyallahu anhu. Om jag inte minns fel så är det hadithen där profeten Sassan besökte honom. Och han sa, ja Rasulullah, kan du inte be på den här platsen? Så att jag tar den till en böneplats. Att, alltså efter det så kommer jag alltid be på den här platsen. Att det då tyder på att det är tillåtet. En annan fråga som har med zakat att göra. Är det tillåtet att vänta med att betala sin zakat? Att skjuta upp själva betalningen. Ni vet ju, om du har mycket pengar, till exempel 50 000 sparade, så ska du betala efter ett år. Om du har haft dem sparade i ett år, så ska du betala. Till exempel, du fick 50 000 första ramadan. Då måste du betala 2,5% nästa år, första ramadan. Om man går efter det islamiska året. Ett fel som vissa gör är att de betalar till exempel första december. Det är fel, för att det islamiska året är 10 dagar kortare. Och vi följer det islamiska året. Så man betalar varje år då. Men till exempel om du betalar första ramadan, är det då tillåtet att ibland betala senare? Och sheikhen säger att det är tillåtet om det finns en maslaha i religionen, i sharia. Kariyab al-fuqara au naqliha ila makan anfa. Som till exempel att det finns inga fattiga. Du ska betala första ramadan, men de fattiga kommer i mitten av ramadan. Vad gör du då? Då väntar du på att de kommer och så får de pengar. Eller att pengarna ska, yani, skickas. Personen som ska skicka pengarna till fattiga åker om 2 veckor. Då är det också okej, för det finns en maslaha, en nytta i religionen. Men grunden är att man betalar direkt. Man sitter inte på pengarna, utan det är de fattigas rätt som måste ges till de fattiga. Men om det finns ett behov så får man då vänta, sa sheikhen.
Mm. Om man ger till någon eller till en organisation som kanske delar ut pengarna, till exempel du ger första ramadan varje gång, men du vet inte exakt när organisationen ska ge dem till de fattiga.
Jag vet inte, men det låter ju som exakt det här. Allah. Eller det. Fråga om fastan också här. Om en person tar igen obligatorisk fasta. Du skulle fasta i ramadan, men du blev sjuk och vill ta igen till exempel nu på vintern. Är det tillåtet när du tar igen din fasta att du bryter den? Du tar igen till exempel idag en dag för ramadan och sen klockan 12 är pallante. Så börjar du käka. Jag fastar en annan dag. Är det tillåtet? Sheikhen säger nej, det är inte tillåtet, för det är en obligatorisk fasta. Förutom om du har en giltig orsak som sjukdom eller resa. Och då så sa vissa till sheikhen, men om du blir bjuden på ett bröllop då? Man ska ju besvara, man ska ju typ äta. Och då så sa sheikhen nej. För att fastan är obligatorisk. Det är som att det, du blir bjuden i ramadan, du får inte äta. Okay? Men om det är frivillig fasta, får man bryta den? Nej, det får man. Man frågade också sheikhen en annan fråga. Vissa använder haditherna som nämner dygden av Medina som ett bevis på att Medina är bättre än Mekka. Är det här korrekt? Och då så sa sheikhen att det här är inte meningen av haditherna, utan haditherna syftar på att ha tålamod. Alltså dygden av Medina är för de som har tålamod i att bo i Medina med dess värme och dess kyla och så vidare. Haditherna handlar om detta. Och han sa att Mekka är bättre än Medina. La shak anna Mekka afdal. Utan tvivel så är Mekka bättre än Medina. Ja. Men de är båda, mashallah, de bästa av städerna på jorden. Alhamdulillah. Jag har en hel bok här någonstans. Typ 800 sidor. Där man har samlat haditherna. Som tar upp dygden av Medina. Mashallah. Det är en studie som de har gjort. De har samlat alla hadither som nämner dygden av Medina. Men det är många saker. Profeten Sassalam talade gott om berget av Uhud. Han talade gott om Masjid al-Nabawi. Det är ett kapitel. Han talade gott om Al-Rawda, en plats i hans moské. Och Al-Baqi', begravningsplatsen som finns. Han talade gott om staden i sin helhet och så vidare. Så alla dessa hadither, mashallah, de blir otroligt många. Och profeten Sassalam sa också att den som kan och har möjlighet att leva och dö i Medina ska göra det. Så Medina är en otroligt fin och vacker stad. namn. En annan fråga som har med adab att göra, nästa kapitel. Är det tillåtet att använda, att leka med ord när det handlar om Allah subhanahu wa ta'ala? Till exempel, det finns något så här jättekonstigt uttalande, att vi har 5 saker på jorden som Allah inte har i himlen. Till exempel, vi har fru, vi har barn, och vi sover, och så vidare. Och sheikhen, han sa, hada uslubun qabih. Det är ett fult tillvägagångssätt. Yani, al-kaffu anhu wa adam al-ihamu al-nas. Man yajibu al-kaffu anhu. Det är inte tillåtet att tala så här till människor. Det är väldigt opassande att en muslim håller på att prata så här. Att vi har på jorden det som alla inte har i himlen och sånt. Och det finns vissa juhal på YouTube som jag har sett som använder just de här orden och står och skrattar och tycker att det är jättekul. Och så är det inte. En muslim talar med största respekt inför Allah Azza wa Jalla.
Syftet
är bara att komma med dumma ord. En annan fråga. Om man ska in i ett ställe och det förstår massa folk vid dörren, vem har företräde? De på höger sida eller de äldre? Ja. Man frågade egentligen tjejen, har de på höger sidan något företräde? Och då så sa tjejen, jag känner inte till någon grund i detta, utan det är de som är äldre. Baserat på hadithen där profeten sa, som han sa, kebbir kebbir, ge företräde till de äldre. Och så är det. Att generellt i islam, man ger företräde till de äldre. Och den här hadithen, kebbir kebbir, handlar om, jag tror, vem som har företräde i att prata. Om ni har en äldre man här så, och han har en fråga, så har han företräde. Förstår ni? Att man visar respekt till de äldre i islam. Man frågade också sheikhen om några namn här. Är det tillåtet att heta Iman? Wa ala wa bushra. Sheikhen sa att la ba'sen, la ara bi dhalika ba'sen, att det är någonting som inshallah är tillåtet.
Följdfråga.
Amatullah. Att man får heta så. Okej. Ja, en annan fråga här om att färga håret. Att färga håret svart är ju förbjudet. Gäller det här också kvinnor? Och då så sa sheikhen, nam, förbjudet är generellt, både gällande män och kvinnor. Det här är en viktig sak, att profeten s.a.w. förbjöd att man färgar håret svart. Man får färga håret andra färger, men inte svart. Okej? Okay? Han sa att det här är ett av domedagens tecken, att det kommer att komma folk som gör det. Och de kommer att straffas och så vidare. Så varken män eller kvinnor får färga håret svart. Men då säger vissa, jag använder inte vanlig svart färg, jag använder svart henna. Det gör inte saken halal. Det är ändå haram. Svart är svart. Och det finns vissa, jag har hört nu här i moskén, som har, de har någon konstig fatwa att det är tillåtet att färga håret svart. Och så är det inte fallet, utan det är förbjudet. Profeten sa sånt förbjöd. Han sa, färga håret men undvik svart. Så hur kan någon idag komma och gå emot detta? Man frågade också sheikhen gällande det här med att han sa, ghayyiru ash-shayb. Alltså färga det gråa håret. Och han sa, skiljer, efterlikna inte icke-muslimer, alltså som inte färgar. Så det är, man frågar, vadå, är inte det obligatoriskt då? Profeten som han sa, färga håret, blir det inte obligatoriskt? Och då så sa sheikhen, grunden är att det skulle vara obligatoriskt. Som det nämndes då profeten som beordrade Abu Bakrs pappa att färga håret, som är mycket gråhårig. Men, baserat på att profeten som hade gråa hårstrån som han inte färgade, och vissa av sahaba hade grått hår som de inte färgade, så förstår vi att det är starkt rekommenderat och inte obligatoriskt. Okej?
Okay?
Det var det jag sa ju.
Att det ger, alltså att man kommer högre nivåer.
Det finns en hadith att profeten Sassan hade 20 gråa hårstrån i skägget ungefär. Och den hadithen du refererar till är att man ska inte liksom ta bort de gråa hårstråna, för de kommer vara ett ljus på domedagen. Men du får färga dem. Då har du ändå kvar dem, förstår du? Ja, det är sunna. Det är rekommenderat att färga håret. Ja, man får färga brunt och det här lite orangea. Det är öppet, alhamdulillah.
Vad sa du, är det rekommenderat för kvinnorna att färga håret?
Eller det är rekommenderat för alla som har fått grått hår och färga håret. Grått hår.
Men om man inte har fått det,
då är det vad jag vet tillåtet alla. Ja. Ja. Man frågade också sheikhen om lite hadither. Man frågade honom om hadithen att den som ber fajr och sitter kvar och minns Allah till solen går upp, är den korrekt en hadith? Han sa den är sahih och man ska agera på den. Vet, om ni går till moskén och ber fajr och sitter kvar efter fajr och minns Allah till solen går upp och sen ber två raka, så får ni belöningen av att ni har gjort en umra. Ja.
Man ska sitta kvar på samma plats där man har bett.
Precis.
Kan man läsa Koran också?
Dicker.
Och be på samma plats också.
Sen ja. Ja. Vissa kallar den bönen man ber direkt när solen har gått upp, vissa kallar den för salat al-ishraq. Allah. Och vissa säger att det är samma som duha-bön. Allah. Men ishraq betyder ju soluppgång. Ja. Man sa, ja sheikh, är det sant? Är det sant, Ibn Abbas, att du har sagt att Shingiti, en stor lärman, är i denna tids Ibn Taymiyyah och att det finns någon under himlen som är lika kunnig i hadith som Sheikh Albani? Så Sheikh har inte sagt något av detta. Men vad gäller Sheikh Shingiti så är han mashallah mycket kunnig i Imam Maliks medhab och han är mycket insatt i arabiska språket. Och vad gäller Sheikh Albani, innaha law qilat fi Sheikh al-Albani falaysa bi ba'id dhalika anhu, att om någon skulle säga detta om Sheikh al-Albani så är det inte någonting som är fel eller någonting som är främmande eller som skulle vara någonting att man kan kritisera. Typ han är den mest kunniga personen i hadith. En annan fråga, om en person vill sova efter fajr, om en person vill sova på dagen efter dhuhr eller någonting sånt, är det då rekommenderat att göra adhkar, dhikr, som man gör när man sover? Är det? Du ska sova efter lunch, är det då rekommenderat att du säger subhanallah 33, alhamdulillah 33, du läser ett kurs och allting? Är det rekommenderat? Det är för sömnen. Sheikhen säger nej. Adhkar, dhikr för sömnen är på natten. Okej? Okay? Adhkar för sömnen är på natten. Och sen tar vi en sista fråga. Man frågade Sheikh Ibn Baz rahimahullah om Ibn Taymiyyahs uttalande. Jag tror inte det finns någon med förstånd som förnekar att man kan se Allah i drömmen. Typ, vad säger du om detta uttalande? Och då så sa Sheikhen att se Allah i drömmen är möjligt, men man ser bara ett ljus typ. Inte någonting som liknar någonting. För att se Allah som han ser ut på riktigt är omöjligt i detta liv. Alltså det är bara nästa liv. För profeten sallam han sa, vet att ni inte kommer att se er herre tills ni dör. I'lamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Vet att ingen av er kommer att se er herre tills det att han dör. Ja. För vi har också nämnt det här att vissa av salaf såg Allah Azza wa Jalla i drömmen som då ett ljus Allahu Alam, så att det är möjligt, ja. Men då så ser man inte Allah Azza wa Jalla som han ser ut på riktigt, för det är någonting som man kanske inte klarar av, ja. طيب وبي سلوتنا في الدوغ والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.